Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Damer och herrar, Djurgårdsbröder och Djurgårdssystrar, som man säger.
Ja, det gör man ju.
Ja.
Det är som man säger.
Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av DIF-podden. Och det har spelats två matcher senast. Vi mötte Västerås hemma och Björklöven borta. Tyvärr så står vi 0 poäng senare. Ja, vi ska ändå snacka ner de matcherna enligt det kontrakt vi har med DIF-podden. Så att vi börjar väl på JK-dagen där mot Västerås helt enkelt. Ganska många biljetter sålda, 6 och 5. Det är väl inte liksom där JK-dagen var för ett år sedan, men det var ändå relativt fullt och tifo i hela kurvan återigen. Bra av den nya tifogruppen återigen efter derbyna. Och vi ska ju foka lite på matchen här. Vad är det som går snett i matchen, tycker du? Eller hur upplever du matchen?
Det är ju kanske framförallt första halvan utav första perioden är ju ganska sömnig från båda lagen, kan jag väl tycka. Det är Ingen av lagen lyckas riktigt sätta ner foten i matchen. Vi tappar ju inte så överdrivet mycket spel. Alltså, vi har väl hygglig kontroll, men å andra sidan så är det väl precis det Västerås har också. Så att det skapas ju ganska så få chanser innan jag tycker att vi kommer in i matchen lite grann. Och ja, lagom till det så är det så att det är de som gör 0-1.
Ja, första perioden händer ju inte mycket.
Nej.
Vi går ju därifrån med ett underläge 0-1, men Västerås har ju inte skapat någonting egentligen. Visst, det blir ett 5-5 mål, men det är ju när vi har en utvisning och Elliot precis kommer ur boxen. Det är ett halvdanskott i PP som tar på en killes vado in, annars så släpper vi inte till någonting i första perioden egentligen. Och det är ju fortsatt steg i en positiv riktning, för att vi har ju tajtat till bakåt rejält. Det har ju varit vårt stora adelsmärke här under Garpen eran. Andra perioden då, där kommer vi ifrån med 1-1. Där börjar vi väl lycka lite mer bakåt i min bild i alla fall.
Ja, alltså jag tycker att vi är väl bättre i 5, 6, 7, 8 minuter eller något sånt där. Sen så tycker jag att Västerås börjar ta över lite grann och vi börjar få ett par omställningar mot oss. Vi är lite dumma i något enstaka byte, vilket gör att de får ett övertag på en omställning på oss som mycket väl hade kunnat resultera. Det är ett par sådana grejer som känns som att det är lite så här, ja, men lite trötta skallar nästan. Jag vet inte. vet inte på vilket annat sätt jag skulle kunna beskriva det. Men nej, men vi halvvägs in där, så är det så att då tycker jag att Västerås tar över.
Det var lite frustrerande. Alltså man var ju liksom inte så nöjd med derbyna i mellandagarna. Och sen så... Man hade ju hoppats att vi skulle gå ut och liksom köra över Västerås den här matchen. Kanske är absolut energimässigt med tanke på att det var så mycket folk på plats och ja, JIK-dagen och allt vad den innebär liksom. Men Västerås väldigt effektiva här i två perioder. Och sen, även om Anton Eriksson som gjorde 2-0 mål står och säger i pausintervjun att de är supernöjda med andra perioden och att de hade kunnat göra 4-5 mål, så att de är inte nöjda med effektiviteten. Det kommer visserligen till nästa match där man kanske hade en sån effektivitet hos motståndarna, men ja, alltså det var inte riktigt när de går upp till 2-0 där. Det är inte riktigt en 0-2 match. Det är det ju inte. Men...
Att de gör målet när de gör det, det kan jag väl tycka är rättvist. Alltså de jobbade till sig ett mål, kan jag väl tycka. Men sett över, alltså från första minuten, så nej, 0-2 tycker väl inte jag heller riktigt speglade matchen i det läget. Det var väl snarare kanske 0-0 eller 1-1 kanske, eller något sånt där.
Vi får ju den här reduceringen av Brodin. Där Danielsson vinner loss pucken vid sargen, spelar fram Kryger som spelar fram Brodin som först missar första läget, men jag gillar när man gör det där, att när man kommer med ett friläge att man är med på sin egen retur då, så att säga.
Precis.
Och inte bara bågar iväg direkt efter avslutet.
Exakt. Man stannar i situationen liksom.
Ja, det gillar jag, och det känns ganska typiskt för en Daniel Brodin också. Sen tredje perioden, ja, alltså vi får ju inte riktigt det trycket man liksom vill ha. Alltså det är ingen forcering alls. Och sen när vi väl börjar få upp lite steam där på slutet, då får de ju det här kontringsläget när Victor Nilsson tappar pucken på offensiv blå. Och så, ja, alltså det kan ju hända. Men när man får ett sånt där kontringsläge och är liksom en gubbe mer, så att säga, så ja, då smäller det och då är det 3-1 med 4 minuter kvar, och då finns det ju inte så mycket hopp, även om vi reducerar sen och sen så gör de mål i tomkasse.
Det är ju ännu en match där vi spelar på ganska kort om folk också, alltså inte bara att det saknas gubbar, men även om vi har fyllt vår roster, så att säga, så spelar vi ju ganska lite på, eller spelar på ganska få gubbar. Fjärde kedjan fick ju spela i första, sen var ju de åskådare i period 2 och 3. Så att då var det ju 3 kedjor som gällde i 40 minuter. Och det har varit lite så faktiskt en stor del av den här tiden.
Jag var inte så nöjd med det. Alltså det är väl att Garpen tröttnar väl lite helt enkelt på nivån på de som spelar i fjärde, så att säga, i den dagen. Men jag tycker inte att klassskillnaden på den som var en tredje kedja, så att säga, och den som var en fjärde kedja är så pass stor att det är rimligt att den liksom Fredrik Schlüter och hans kedja spelar liksom 17 minuter och att den Emil Berglund och hans kedja spelar 3 minuter. Jag tror att man gör sig själv lite en björntjänst där när man går ner på folk lite onödigt tidigt. Och nu menar jag inte att de första 2 kedjorna ska spela mindre. Det tycker jag inte alls, men den tredje kedjan, så att säga, med Onas Vori, Schlüter och Victor Nilsson, den är inte så pass bra att de ska spela den typen av minuter på den här nivån. Jag tror att vi hade fått ett bättre utfall om de fick spela mera rimliga 9-10 minuter och sen så fick fjärde göra någonting liknande. Lättare att hålla upp tempot och så vidare då, för jag tycker ju att den kedjan som spelar mycket helt enkelt, som inte borde, det är Victor Nilsson, Onas Vori och Schlüter. De förlorar ju sina byten ganska ofta, så att säga. Vi tappar ju momentum när de kommer in, och det är väl inte så konstigt. De är ju mycket sämre än Kryger och Norman och gänget. Men när de inte har en bra match så förstod jag inte varför vi skulle gå så oerhört hårt på dem. Medan den andra kedjan inte ens fick chansen. Vi har ju liksom inte ens se vad de hade i sig idag på något sätt.
Ja, nej. Nej, alltså jag håller med. Man gamblar lite grann där. Tar en risk på att gå ner så pass tidigt. Folk kan ju bli slitna också. Alltså nu är det ju, alltså det är ju vältränade herrar vi har att göra med här ändå. Men när det är liksom under en längre period, i många matcher och man kommer ifrån en match mot AIK där man fick spela extremt mycket på ett par forwards dessutom också. Och så ska man spela sen igen. Och man gör ungefär samma sak. Alltså det är klart att någonstans kommer det ta ut sin rätt på ett eller annat sätt.
Ja, jag vet inte vad mycket mer det finns att säga om den här matchen. Det fanns en viss frustration från många åt domarhåll. Visst, vi får ju bara ett powerplay. Det är alltid lite frustrerande. Men jag fick ju bara två emot oss också. Så att jag tänkte inte någon särskilt på domarna under den här matchen i alla fall. Ingen särskild situation eller sådär. Jag kan ju förstå att de på plats tror att Brodin får en hög klubba i ansiktet när han får en puck i ansiktet, men där gjorde de ju rätt som inte dömde någonting. Så att där fanns det ingen frustration från min sida i alla fall.
Nej, inte från min sida heller. Jag brukar ganska sällan brusa upp mig så överdrivet mycket kring domarnivån.
Så åker vi upp till Björklöven. Vi har ytterligare ett manfall i att John Norman har gått och blivit sjuk. Då får vi tillbaka Arnesson. Otroligt seg trend av att vi ska ha liksom två, tre spelare sjuka varje match.
Det rullar ju runt någonting ganska rejält. Så är det ju. Det verkar ju som att folk inte blir helt friska och de har säkert inte. Det kan definitivt spela in också. Alltså att folk går nog är lite småsjuka och har varit det nog säkerligen en större tid, men ändå kanske till och med spelat. Med någonting i kroppen, så att det påverkar också prestationen och orken och beslutsförmågan och så vidare när kroppen börjar ge upp.
Det som händer i den här matchen är ju då att Blomgren är fortfarande borta också och Claesson har då återvänt och intervjuat spelaren, så att Alexander Falk får gå upp och spela forward, vilket är någonting som vi inte har sett tidigare år trots manfall hela tiden, att det har man ju alltid undvikit. Men det som händer i den här första perioden är ju på något sätt exceptionellt, alltså.
Ja, det får man säga.
Först så får ju vi ett powerplay där vi rullar puck ganska bra. Vi kommer väl till 2-3 vettiga avslut, men ingen av dem är på mål, så vi lämnar ju den liksom med noll skott. Sen så får de ett powerplay efter 2 minuter efter det, där vi spelar ganska bra i boxen första bytet, tycker jag. Sen så byter vi när vi får ut pucken i zon. Alm och Hedström kommer in. Då så stöter ju Alm bort sig vid ingången i zonen ganska rejält. Ganska ovanligt att han gör liksom, så pass stora misstag i spelet utan puck i egen zon.
Mm, faktiskt.
För det är ju hans, liksom, hans grej. Ja, han är ju uppe och stöter vid offensiv blå och de spelar ganska enkelt förbi honom. Och då är det ju... Då är de ju 2-1 mot Hedström sen. Det var puck över till Postler som Alm är 2-3 meter bakom och så pang, 1-0. Ja, alltså det hände väl. Men det var ju ett misstag där sen. Sen så går det 3-4 minuter till. Alex Hutchins slänger en ganska dålig puck på mål. Alltså en backhand bara som... Något sätt lyckas träffa Galaidas benskydd och sen går det en båge över honom och in i mål. Den får man väl lägga på målvaktstavlakontot, men...
Ja, han körde tratten där.
Ja, samtidigt lite oflöjt, så att säga. Men ja,
ja, och så är det ju.
Den hamnar alltså, ju på hand liksom.
Ja, tavla är det oavsett, även om det är otur i det läget. Alltså, så är det klart att det får man ju klassa som en målvaktstavla. Definitivt.
Sen så får man powerplay. Där det är, de lyckas få till en ganska simpel pass i sidled direktskott som går in perfekt i krysset.
Sen går det 2 minuter till och då har vi ett skott som tar i stolpen, eller om det är ribban, jag minns inte riktigt. Det blir en lite lustig tur, uppenbarligen Galaida har ju inte koll på var den där hamnar någonstans.
Så är det ett man mot man duell där mellan Hammarlund och Kilki på returen.
Precis.
Och,
som
den i mål, då väljer man ju att plocka av Galaida. Efter 4 mål på 6 skott.
Jag trodde det var 7 skott, men det kanske var 6.
Ja, det korrigerade 6 i alla fall. Sen så får ju de sen så har de ju faktiskt inget avslut på typ en 5 minuters period fram till att Marcus Kryger spelar fram Oliver Johansson i Lövenson, som ja, få ett läge då i slottet helt enkelt och skjuter den under Theodor Munthe, tror jag. Mm. Och då är det 5-0, sen rider vi ut perioden. Och när vi då lämnar den, då har de alltså gjort 5 mål på 8 avslut. Eller 8 skott på mål. Vi har haft 14 skott i första perioden. Jag vet inte om jag har sett något liknande denna gång. Alltså, man har ju sett 5-0 perioder i hockey. Absolut. Men jag har nog aldrig sett någon form av skottfördelning. Att man liksom, att motståndarlaget har dubbelt så mycket skott som en själv, men man själv leder med 5 puckar.
Ja, nej, det är faktiskt helt exceptionellt. Jag har nog inte sett något liknande heller, måste jag säga. Alltså det är, ja, de behövde ju bara slänga pucken på kassen, så var det ju mål i princip. Det var ju den känslan det var.
Sen får de ju ganska högkvalitativa målchanser, det kommer man ju inte ifrån. Postlers 1-0, det är en högkvalitativ målchans. 2-0, det är en målvaktstavla. Trean, ja, när du får direkt skjuta så där i powerplay, ja, det är svårt för målvakten att rädda då, men
alltså är siktet rätt i det läget så är det knepigt för keepern, så är det ju alltså, ja. men ganska ofta så kan man ju så går den ju liksom att täcka undan.
Ja, eller alltså en av 9 av 10 gånger prickar han inte perfekt i krysset där.
Nej.
Så är det ju. Sen, ja, det var lite otur på 4:an när det blir liksom en retur som råkar hamna hos Kilke, och sen 5:an, den hamnar väl på Kryger och som sätter upp en kille i ett farligt läge i skottsektorn. Men jag förstår ju att folk inte är mottagliga för så mycket diskussion och analys när man ligger under med 5-0 i en period i hockey, men vi har ju liksom inte...
Det var ingen 5-0-period från Björklövens sida, spelmässigt ska tilläggas. Alltså det var det inte, sen får folk bli lacka över det, men det var absolut inte det, utan de gör någonting som vi troligtvis inte kommer se på väldigt många år, att man har en sån effektivitet som de har. För även om de har, det är liksom bra chanser ändå som de gör de här målen på.
Jag menar, ett normalt utfall är ju 2 mål i den här perioden typ.
Ja, exakt. Precis. Så att,
och då är det inte, alltså på de 8 skotten de har, i så fall en effektivitet på 25%, det är ju svinhögt.
Ja, men precis. Men alltså det kan ju ske, och det sker ju titt som tätt. Liksom. Ja, så, det är ju
det hade konstigt. Kanske till och med varit rimligt med tanke på vilken kvalitet på chanser vi gav upp.
Ja.
Vi säger ju inte att de behövde, alltså att man ska inte behöva göra 20 skott för att göra 2 mål alltid, utan kommer man till kvalitativa lägen som Björklöven gör i första, då kan man ha en effektivitet på 25% eller någonting. Nu var det ju helt sinnessjukt att de fick in 5 puckar på de 8 avslutstillfällena, men... ja, alltså, och vi har ju åtminstone 2 riktigt vassa chanser, medan vi ger Björklöven kanske 3 eller 4 vassa chanser. Det är ju när Elliot tar sig in nära mål och kommer till dubbla avslut, tror jag. Dels ett bra första och sen en backhand-retur.
Mm.
Och sen kom ju Brodin i ett ganska, mer eller mindre ett friläge i första perioden där han, ja, alltså det är... Det är väl så. De har väl, vi har lite fler avslut, men de har lite mer vassare chanser. Vad säger man i paus när det står 5? Alltså, oavsett hur bra man spelar så vet man ju att det... Tänker man där och då att matchen fortfarande går att rädda? Eller försöker man bara... Okej, nu får vi... Det här får inte bli värre. Eller vad säger man?
Alltså, det beror ju helt och hållet på hur perioden spelmässigt ser ut. Och hur känslan är liksom i båset och i truppen. För att jag menar, när man hamnar i sånt här... Alltså, när en match utvecklar sig på det här sättet, då kan det oftast gå åt 2 helt olika håll, och då beror det lite grann på då, som sagt, hur spelet har varit. Antingen så kan det vara bara så att pressen släpper i princip, och man liksom säger, aha, okej, den här matchen är i princip körd, men vi är inte 5-0 dåliga i spelet, vi är 5-0 dåliga absolut på resultattavlan och hela den biten, det är för dåligt, det är ingen snack om saken, men vi kan ändå gå ut och faktiskt försöka göra det absolut bästa vi kan utav det här. Vi är inte så dåliga som resultattavlan visar. Det kan vara det, eller så kan det bli den här fullständigt åt andra hållet, att det är ingen som vågar göra någonting överhuvudtaget, och då hade det mycket väl kunnat dragit iväg till, ja, men alltså, 2-siffrigt hade det utan problem kunnat blivit. För det har vi sett tidigare, alltså tidigare under hösten när det har gått lite sämre i matchen, så har vi ju fått panik mer eller mindre. Vi har inte kunnat slagit en passning 2-3 meter till varandra i egen zon eller ens i mittzon eller någonting sånt där. För det är liksom de två extrema hållen brukar det kunna gå i såna här fall. Och jag tror att man, och det verkar väl som att det var det man pratade om också, att man försökte tona ner helt enkelt det som stod på tavlan och ändå liksom peka på att alltså nu kan vi bara gå ut och försöka spela vårt spel, och då kommer vi åtminstone inte, det kommer inte spåra ur, för det kan inte, alltså den här utdelningen kan inte Björklöven fortsätta ha. Och jag gissar att det är någonting sånt som man har pratat om, och det är åtminstone vad jag hade pratat om jag hade stått i båset i det här fallet, för att jag tyckte ju liksom inte att det var en 5-0 period på det sättet, utan då...
Sen så inledde vi först, eller andra perioden, med Stefan Elliott skickar in en puck från blå, och där har vi faktiskt lite tryck där första 3-4 minuterna, alltså vi kommer till ganska mycket målchanser och vi får in en puck, och man, alltså ärligt talat så känns det ju där som att okej, den här matchen är ju inte förlorad, får vi nästa puck också så kan det bli match, för att vi har ju inte varit underlägsna och så vidare som vi sa. Sen så vinner ju Emil Berglund en tekning genom fusk, ganska svårt att komma undan med att han passar bak på en tekning när domaren står liksom och tittar på det.
Ja, den var inte så jävla klok inte.
Och då drar det 25 sekunder i PP och så smäller det igen. Ganska liknande som deras 3-0-mål, att det blir en puck i sidled till Fitzgerald som får direkt skjuta. Återigen prickar han krysset perfekt. Och det är liksom så här, det gör han inte många gånger. I så fall hade han haft liksom 40 mål i år.
Ja, det är bara att titta på hans förra säsong också. Han kom ju i fjol där. Alltså, han har inte riktigt visat det registret tidigare.
Han har flyt helt enkelt.
Även om Olle Liss förvisso spelade första PP i fjol i Björklöven. Men ja, han har lite flytt.
Ja, vad som hände före 7-0-målet men utan efter det? Eller 7-1-målet efter det?
Jag har faktiskt ingen vettig notering på den. Så jag kommer fan inte ihåg exakt vad det är som är.
Alltså det är ett läge likt femman, att de får ett fritt läge i slottet.
Ja, just det. Det är någon ute vid sargen, så kommer den in i mitten och så blir han helt fri i princip i inre slottet.
Ja, exakt.
Ja, så var det.
Jag ska kolla här på klippet vad det är som händer exakt. Och det är en side-duell. De vinner pucken, skickar in den i slottet och där står en kille och gör mål. Inte mer än så. Och där, den resultattavlan där, alltså den, det har jag aldrig sett något liknande. Då har de alltså 7 mål på 11 skott på 26 minuter.
Ja. Han hade effektivitet halvvägs in i matchen på 63% eller vad fan.
7 på 11, den är ju brutal.
Helt jävla otroligt.
Det innebär ju också då att Theodor Munter har gått in och släppt in 3 mål på 5 skott. Där kände jag lite så här, fan, det här är inte snällt mot honom nu. Alltså. För han kan ju, då kände jag faktiskt såhär, sätt in Galaida igen. Han får ta den här skiten liksom, inte... Vi ska inte bränna den här grabben helt i onödan liksom.
Ja, men det tror jag ju för sig inte att det tror inte jag egentligen är någon risk, alltså så, alltså han är fullt medveten om under vilka förutsättningar han kommer in och får göra sin debut. Han var faktiskt den femste yngste målvakten i Hockeyallsvenskan, såg att Simon la upp i någon grafik där också, så att 17 år och en handfull dagar, månader, veckor eller någonting sånt där, jag minns inte exakt. Så att, ja, men jag tror inte att det var någon. Det var nog lite skitsamma, tror jag. Alltså, så. Det är klart att han hade velat haft en trevligare första 20 minuter någonting på en senioris, men det tror inte jag hade haft någon påverkan.
Då går ju luften något ur oss, kan man säga. Men efter det så då börjar ju faktiskt Björklöven ta över matchen lite.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Otroligt nog, alltså, vilket känns sjukt att säga, men när de har 7-1, att det sista 10 minuterna i andra perioden, det är först då Björklöven har ett ordentligt puckinnehav och faktiskt kommer till löpande avslut i anfall efter anfall. Det är deras bästa period i matchen, tycker jag. Då är det ironiskt att vi går vinnande 2-0 till den perioden.
Ja, faktiskt.
För där, ja, Victor Nilsson gör ju ett ganska typiskt Victor Nilsson-mål numera, där han bryter en puck från deras back och sen skatar ifrån och vi sätter friläget, så att säga. Sen så, ja, öser Björklöven på oss i 5-6-7 minuter och sen så lyckas forwarden Alexander Falk styra in ett skott från prickskytten Linus Andersson till 7-3. Och ja, jag vet inte, tredje perioden händer
inte så mycket. Vi är ju nära 4-7 där också, strax efter det, om jag inte minns helt fel. Han gör väl någon idioträddning?
Ja, just det. Emil Berglund har ett skott som är...
Väldigt fin passning också.
Ja. Är det. Men, undrar om det hade blivit lite match där de väl fått in den?
Ja, det är nog inte alls omöjligt, faktiskt. De intervjuade ju... Ja, nu minns jag inte vem det var, men någon i Björklöven i någon periodpaus eller dylikt. Och han berättade ju just det, om att de hade ju lett med mycket i någon slutspelsmatch här för något år sedan och i princip nästan tappat det helt och hållet, alltså lett med 5-6 boll puckar eller något sånt där. Så att det är nog mycket möjligt att det hade kunnat spöka till det lite grann i huvudet där om Emil Berglund hade satt den där. Jag tror det var Hugo Frilén som spelade fram den. Det var faktiskt väldigt stiligt över hela centrallinjen. Det fick stanna vid 3-7 i alla fall när andra perioden var slut.
Ja, finns inte så mycket att säga om tredje. Vi vinner skotten i den också med 15-8. Vi spelar bra i PP några gånger. Det ser bra ut där. Och sen så är det väl skönt för Theodor Munter att han får liksom... han får faktiskt göra ett par liksom riktigt vassa räddningar efter det där. För att alltså när de har 7 mål på 11 skott. Efter det så kommer de ändå upp i 17 skott resten av matchen som Munter får rädda alla. Det var ju skönt att inte fick dra ifrån ytterligare där. Kan man ju säga. Men mitt förtroende för Garpen växte ganska mycket i liksom, efter matchen i intervjun. Det hade varit ganska lätt för honom att vara lite typisk hockeyanalysaktig och bara säga att allt är skit för att man släpper in 7 puckar. Och kommentatorerna var inne på det också, att så här, hur kan det bli en sån överkörning och så vidare, och men han står ju på sig och säger att det är ingen överkörning, utan det är bara målmässigt, utan spelmässigt så är det inte det liksom. Det växer han hos mig i alla fall.
Ja, jag håller med. Jag gillade också det faktum att man rullade i princip på 4 kedjor efter första perioden dessutom också, och det spelade vi in i lite grann det vi pratade om innan, alltså exakt vad är det man, hur tar man matchen vidare efter en sån första period, och i det här fallet så såg han till så att samtliga fick vara delaktiga, och de visste liksom att alltså så här jävla illa kan det inte vara i period 2 och 3, och det blev det ju inte heller, utan alltså nu blev det ju så att alla fick ju vara delaktiga i ändå en hel del bra offensiva aktioner och även defensiva aktioner. Ja, men exempelvis, som jag var inne på det, Emil Berglund är på väg att sätta 4-7 framspelade utav Hugo Frilén, om det nu var Hugo Frilén, men jag är ganska säker på att det var det. Alexander Falk får styra in 3-7 pucken bland annat, och alltså både tredje och fjärde har ett antal bra aktioner. Jag menar, det är ju Victor Nilsson som gör 2:an exempelvis också, så att jag gillade det. Alltså det får ju mig åtminstone liksom att tro på att De ser hockeyn på ett vettigt sätt ändå. Och, jag menar, och då ska man ha klart för sig. Jag förstår att det kan bli någon som blir lite förbannad. Men vad fan, vi torskade ju. Alltså, hur kan man se hockey på vettigt sätt om man i det här fallet tycker att prestationen är bra när man har förlorat? Men man ska inte glömma heller att det här är match nummer 31. Vi ska spela 21 matcher till. Och sen ska det spelas ett slutspel. Alltså att vi torskade med 7-3 i den här matchen betyder troligtvis inte speciellt mycket alls. I synnerhet inte eftersom vi kunde hämta oss efter den första perioden. Och vi kunde göra det med allt manskap. Jag tror att det behövdes lite grann också att det skulle bli lite avlastning. Att det inte bara kastades över allting på Brodin, Kryger och Danielsson och Liss och så vidare. Utan att det faktiskt kunde spridas ut lite belastning i ett sånt här skede. Jag tror att det var ganska viktigt faktiskt.
Vad tyckte du om Falkens insats som forward?
Ja, men alltså, jag tyckte att han gjorde det bra. Alltså han gnussade på, var jobbig, vann lite puckar.
Borde inte han vara forward och inte back egentligen? Jag har ju sagt det tidigare i säsongen, jag är inget emot om han skulle vara inne och gnugga lite som fjärde line. För han är ju liksom fysiskt, han är lite jobbig, han är inte oäven med klubban och är ganska bra skridskoåkare. Problemet är ju att han inte är tillräckligt smart i huvudet för att vara back, liksom. Om man ska vara hård. Det är ju där det brister. Egenskaps, liksom rent fysiska egenskaper är det ju inget fel på. Jag har inget emot om han spelar några fler matcher som fjärde line forward.
Nej, det har inte jag heller. Alltså så, i synnerhet inte baserat på den här insatsen. Så att det...
Måste man liksom vara den positionen som någon juniortränare bestämde att man skulle ha när man var liksom 14? För evigt. Alltså man kan ju...
Ja, där är ju hockeyn ganska speciell faktiskt. Alltså den är väldigt rigid. Så.
Det är ingen
alltså...
som switchar. Det är väldigt, ja, det är
väldigt sällan. Det finns ju ett fåtal spelare som liksom kan hoppa lite grann mellan back och forward eller center kanske oftast då. Men ja, det är väldigt ovanligt.
Ja, så att nej, där får vi... Alltså det är inget emot om det sker. Tim Södlund valde att lämna Djurgården och för att gå till tjeckiska klubben som i sin tur tappade Pontus Åberg i Schweiz. Så att han kommer väl dit för att ersätta honom. Vad var din initiala reaktion när du såg beskedet?
Jag tyckte det var väldigt tråkigt. Det var väl det jag tänkte först. Väldigt trist faktiskt. Vi tappar ju en hel del på vårt djup. På att vi blir av med Tim Södlund. Det gör vi ju. Sen när man tänkte efter lite grann så var det väl kanske inte så konstigt. Jag har full förståelse för att han tycker att han ska få en större roll. Han fick ju spela väldigt lite precis innan han lämnade där också. Alltså han har ju länge spelat in fjärde kedja med Emil Berglund exempelvis. Så att det var väl inte så konstigt. Men alltså, nej, tråkigt måste jag säga. Det var väl min initiala reaktion.
Martin Sefc som är sportchef i tjeckiska klubben, gamla Skellefteåbacken då, Färjestadbacken som värvade honom, han sa att han tittade på honom i 5 matcher. Det säger väl en del om att han kanske var på marknaden ett tag, Tim. Alltså, jag tycker att det är ganska logiskt. Alltså, för vår del så var han ju, jag sa innan, jag tycker att han kommit mest till sin rätt när han spelar kanske en fjärde line med en Berglund. Att han ska inte vara slutprodukten bredvid en Marcus Kryger eller dylikt, tycker inte jag. Det är där vi har fått bäst ut av honom. Sen så, precis som jag sa i senaste podden, tycker jag att han ska spela mer, framförallt när vi har så många spelare borta. Men jag tror Tim Södlund trodde väl att han skulle vara vår liksom nummer ett left winger när han gick med på att följa med till Hockeyallsvenskan, och det har inte han fått vara. Så att jag förstår att han är öppen för att lämna då, och det är också en spelare som haft en tendens att byta klubba mitt under säsongen ganska ofta. Så att det var väl inte så förvånande när man väl hade tänkt igenom det. Frigörs nog en ganska rejäl lönepost för vår del också. Vilket kan vara positivt, men då måste man ersätta med någonting eventuellt.
Men ja, nu vet jag att du har ju redan resonerat lite grann kring det, men det var ju ganska många var ju direkt arga över det här och tyckte ju att han skulle ha en mycket större roll och att han är liksom vår nästan mest kreativa spelare som vi har. Jag menar, hur reagerade du på det? Alltså, vad tycker du om de påståendena?
Alltså, jag tycker att han mest kommit till sin rätt när han har något mindre roll. Att han ska spela med en fjärde line och liksom förflytta byterna från defensiv zon till offensiv zon, få till offensiv tek, alltså den biten. Jag tycker inte att han är tillräckligt, jag vill ju inte ha honom i powerplay till exempel, för jag tycker inte att han är tillräckligt smart. Det är en rolig spelare, det är liksom mycket fart, det är mycket som händer, men det är inte så mycket smarta beslut. Så att
Jag känner väl lite grann samma sak.
Han själv inte är nöjd med den rollen, det kan jag förstå.
Ja.
Alltså då, precis. Han tycker väl inte att han ska... Han är kanske nöjd med att ha den rollen i SHL, men inte i Allsvenskan. Och det kan jag förstå. Sen så tänkte han väl inte att vi skulle i princip ha ett SHL-lag när vi åkte ur. Sen är det också en sån grej, alltså när man byter tränare under säsong. Det kanske, han kanske stod högre i kurs hos Fagervall än han gör hos Garpenlöv, verkar det som.
Man ska ju inte alltid blanda ihop kreativitet heller med skridskoåkning och teknik faktiskt. För han är absolut en av de mest, alltså den tekniska spelaren.
Han är ju kreativ genom skridskoåkningen. Han står still i zon och hittar en passning innan ingen annan ser och sånt där. Så det är ju tvärtom, det är där han brister.
Ja. Det är ju det. Alltså, även om han klarar av att flytta puck från egen zon till offensiv zon och bäst i laget, det är nog ingen snack om saken faktiskt, så är det ändå så att han får ut förvånansvärt lite utav de aktionerna. Och jag kan tänka mig att då, där kan det liksom, det kan vara någonting som säkerligen kan skava hos en tränare. Då känner de nog precis som du har varit inne på, liksom att då gör han bättre nytta i av att jämna ut formationerna, se till så att kunna flytta spelet från egen zon till offensiv zon även med en sämre formation eller en formation som kanske inte spelar.
Helt enkelt höja nivån på en line själv istället för att vara den som sänker nivån på en toppkedja så att säga.
Så
att,
kan vara så. Yes.
Sen sättet Djurgården rubricerar det här när man går ut med det gjorde ju att många trodde att han hade precis fått sparken.
Alltså, ja, just det. Ja.
Det stod ju, Djurgården har tillsammans med Tim Söderlund kommit överens om att gå skilda vägar och nu skriver han visserligen tillsammans med Tim Söderlund och sådär, men folk reagerade ju som att hur kan man göra så med honom när man fortfarande har Fredrik Forsberg eller, alltså, det är väl ganska uppenbart ändå att det är Tim Söderlund som har velat gå vidare och det hade man ju dock, alltså man hade kunnat formulera det lite mer så, att Tim har fått chansen att gå till en klubb utomlands har valt att och önskat att ta den, liksom, helt enkelt. Jag vet inte, surrade vi lite om Daniel Brickley förra veckan?
Jag tror inte att vi gick in på det så överdrivet mycket. Nu är jag lite osäker faktiskt.
Alltså vi surrade inte mycket om det, men jag får med att jag nämnde det i samband med att troligtvis måste ju pengarna vara slut någon gång. Liksom. Men där när ryktet kom från Västerviks lokalmedia att när det är Västerviks lokalmedia så vet man också att det stämmer. Det är ju direkt sportchefen. Det är liksom det är ingen materialare som läcker direkt i andrahands info där, utan det kommer direkt från källan. Att det skulle varit vi, SSK och Modo som var mest intresserade av Brickley. Och jag var inte jättesur, alltså jag är inte helt såld på den idén. Det är klart att han hade gått in och gjort saker bättre, men... Ja, prislappen skulle ju vara kring miljoner för att köpa loss och sen 100 000 i månadssäsongen ut, liksom 1,5 mille. Det är ju det är väldigt, väldigt mycket pengar på allsvensk nivå. När jag sa det någon gång på Twitter så var det så här, någon sa att det var peanuts, någon sa att det kostar att gå upp och så här, ja, men vi har redan lagt jävligt mycket pengar nu på att försöka gå upp. Alltså det är ingen garanti för någonting, alltså... Skulle någon erbjuda en SHL-biljett för 1,5 miljon skulle man nog tycka att det är peanuts, ja. Men ja, alltså du var inte heller helt het på Brickley, va?
Nej, jag var inte superhet på Brickley. Alltså delvis så har han ju de senaste 10 matcherna så har det ju inte... Alltså man ska komma ihåg att han hade ju en otrolig utdelning poängmässigt i början av säsongen. Alltså det var ju...
Han gjorde ju 5 poäng en match och 3 poäng matchen efter det. Och där, det boostade ju hans totalsiffror ganska rejält. Ja. Alltså höll upp dem. Sen dess har han ju faktiskt inte producerat.
Han har gjort 4 poäng senaste 10 matcherna. Eller 9-10 eller något sånt där. Alltså man ska komma ihåg också att man måste väga det lite grann mot vad man har och sen kostnaderna som det handlar om. Och jag menar, du var redan inne på kostnaderna och det är mycket pengar det handlar om. Ska vi då ta in honom, alltså peta in honom i laguppställningen och sen rubba på saker och ting medan vi ändå är liksom i någon form av ombyggnadsfas. För det får man ändå säga att vi fortfarande är. Alltså Garpenlöv kom in när alla spelare var på väg ut i princip med både JVM och skador och sjukdomar och allting sånt där. Och vi sa det i den vevan när han skulle sätta igång att man, alltså han kommer till en hyggligt tacksam situation på ett sätt. Och det är det att, alltså det är ganska lätt att, jag menar, att skylla för sig själv på den här frånvarosituationen som han kommer ställas inför. Alltså jag menar, man visste ju att det skulle se ut så här under liksom halva december och en bit in i januari. Det var inga konstigheter överhuvudtaget. Jag menar, med den vetskapen så kan man skapa sig själv lite arbetsro. Och jag menar, nu håller man på att bygga om i det här läget och jag vet inte riktigt om jag tycker att, alltså, att plocka in en Daniel Brickley i det läget hade varit rätt. Alltså delvis ska det inom back överhuvudtaget, så hade jag hellre sett en rightare med tanke på att vi har blivit av med Alexander Ytterell också. Ja. Sen ja, det är klart att bra spelare är ju, ja. Alltså det trumfar ju såklart vilken sida man har bladet på om kroppen, självfallet. Men ja, nej, så att jag vet inte. Jag kände väl att det inte var någon jätteförlust faktiskt, att det inte blev någonting där.
Känns det inte som att Modo gör det här nästan lite för att blocka Löven och Djurgården från att göra det på något sätt?
Alltså de pengarna kan de väl inte ha.
Deras backsida är fenomenal redan.
Jo, absolut. Men alltså nu har de ju, alltså, flera spelare som ska spela lite med höger exakt samma minuter.
Ja, visserligen lite höger tung med Augustberg och Nästén och Josef Ingman som några av de bästa. Men de har ju Bernat på vänstersidan som, visst, han kanske fyller ut den där ganska nice då, men han blir liksom back två på högersidan. Mm. De har visserligen kaptenen Emil Wahlberg också, men ja, alltså.
Det kan säkerligen bli jättebra för Modos del, men jag tror inte att det är helt oproblematiskt. Det tror jag inte att det är.
Alltså man vill ju alltid ha mer, så är det ju. Liksom.
Jo, så är det ju. Jag menar, Klasen är väl inga konstigheter. Det sägs väl att han ska komma tillbaka ganska snart här.
Ja.
Och så länge som det inte är några
JVM-spelarna landar.
Ja.
Jag landar idag lördag, så att säga.
Ja, de kommer ju vara skit i två veckor antagligen.
Brukar vara så efter JVM. Ja. Det borde inte förlåna någon om det blir så. Sen kommer de ju kunna gå in och vara större komplement än en fjärde line med liksom det vi har sett hittills, såklart.
Ja, absolut.
Hoppas vi. Men vi ska ju inte förvänta oss några eld och lågor här efter JVM. För det brukar inte bli så helt enkelt med JVM-spelare. Det är klart att man kan känna att Södlund ut, då ska det väl komma inåt också. Men samtidigt kom Klasen in utan att det egentligen fanns någon plats. Sen kom Danielsson in för att utan att egentligen hade lämnat någon eller så. Utan, alltså det har ju kommit in spelare också. Det måste inte nödvändigtvis komma in någon till bara för att någon petas bort också. Men om man fick välja något skulle jag nog välja en högerfattad back.
Det känns inte jättenödvändigt, men ja. Det är väl det om det är någonting. Sen är det klart att Tim Södlunds egenskaper är ju inte så jävla dumma att ha i laguppställningen heller. Men jag tycker att forwardsidan är så pass bra ändå just nu. Om vi får tillbaka alla, ska tilläggas.
Lösningen kan inte alltid vara att så länge vi inte är bäst i serien måste vi värva mer.
Nej, så är det. Vi måste ge en ordentlig chans med något sånär full trupp. Alltså för att se. Men det är klart att det stänger ju transferfönster och hela balletten och sånt där, så att det finns ju det att ta hänsyn till också. Men alltså vi har den absolut största problemet vi hade under hela hösten i princip, och det var ju det att vi läcktes ju fruktansvärt, alltså bakåt med farliga chanser, och tvingade ju Carl Lindbom till att vara övermänsklig i princip. Alltså den Akilleshälen tycker att vi faktiskt har skalat bort vid det här läget. Utan nu är det ju
trots
snarare...
Trots att man släppte in 7 mål igår mot Björklöven.
Ja, men faktiskt. Till och med trots det. Utan nu är det ju så att vi skapar lite färre chanser. Och det var vi inne på förra, så det ska vi inte behöva... Alltså hur man skapar mer och bättre chanser. Så att det ska vi inte fördjupa oss i igen då. Men man måste ju komma ihåg också att vi spelar ju så kort om folk. Och det sliter ju en himla massa på spelarna. Och jag menar, hur man än vrider och vänder på det, så är ju liksom en Hugo Frölén och Mika Ornesvåre, de är ju inte lika puckskickliga som en Linus Klasen till exempel, eller en Noah Östlund eller Liam Ögren. Även om jag tycker att de har gjort fina jobb nu när de har spelat. Så alltså där tror jag liksom att den här offensiven och effektiviteten, den kommer nog, borde med alla logiska parametrar faktiskt att förbättras.
Har du något mer du vill tillägga?
Nej, jag tror inte det. Utan nu är det väl lite vila ett par dagar tills det är dags igen. Och det är ju ett viktigt schema framöver här nu. Det är många matcher mot Modo, det är Björklöven igen och det är Mora och så vidare.
Det blir lite ny start här för Garpens Djurgården så att säga. När för första gången under hans ledning vi får tillbaka en del gubbar. Sen kommer det fortfarande komma nya sjukdomar och skador säkerligen. Men Norman var borta med sjukdom senast. Han borde kunna spela om 5 dagar. Och sen så Klasen eventuellt ska spela om 5 dagar. JVM-spelarna kommer ju vara med om 5 dagar också. De kommer ju vara med i line-upen i alla fall. Sen är man kanske inte i toppform. Men det blir först nu Garpens Djurgården testas på riktigt, så att säga. Med 20 matcher kvar, kommer tillbaka till lite gubbar och ja, det var det här. Ja, hur mycket tittar du på tabellen nu? Det är en del börjar oroa sig för att Mora och Södertälje och Karlskoga hänger med bakom och så vidare, men...
Jag har inte tittat på tabellen någonting alls faktiskt, men jag kommer nog börja göra det nu snart här nu när vi går in i den här perioden med,
ja, det
med
nu
de här
matcherna.
Ja, precis.
Sjukt att Antuna har jobbat upp till 7:a.
Ja, verkligen.
Alltså vi snackade lite om att plocka liksom Kimby som tränare från dem och så vidare. Så då var det så här, ja, men de ligger ju sist. Så att ja, de... Ja, liksom. Hur piggar man på att släppa honom och så vidare?
Han är nog bra på riktigt, faktiskt.
Västervik ligger ju sist nu. Intressant att man då väljer pengarna.
Ja, men de har väl så fruktansvärt dåligt med pengarna. Alltså det vi har.
Ja,
det är väl
visst, men vad hade de ökat för chanser i det där kvalet?
Ja, jo.
Nåja, det ska bli intressant att följa här kommande. För det är liksom nu det testas på riktigt. Nu kommer gubbar tillbaks. Det är nu vi ska liksom, allt ska sättas inför slutspelet och hela den biten. Så att det, nu börjar ju liksom allvaret igen. Eller 20 matcher till slutspelet. Men ändå, det är nu det måste börja hända saker. Vi har sett en spelmässförbättring under Garpen och den vill vi verkligen liksom... Den måste förtydligas och förstärkas här under nu när spelarmaterialet också blir bättre.
Det blir spännande att se.
Ja, tack för oss.
Tack alla damer och herrar.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about...
Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.